De senaste 30 åren har han varit entreprenör. Men det var inte där resan började, utan vi pratar om en av Sveriges absolut främsta hockeyspelare. Välkommen hit, Börje Salming.
Tack så mycket.
Kul med en hockeyspelare, tycker jag.
Ja, ja, det var ett tag sedan jag spelade hockey nu, men det var en jättefin tid, absolut.
Hur gammal var du när du började?
Vid 6-årsåldern, då fick jag min brors, som är 3,5 år äldre, fick hans skridskor. För det så sprang man på isen där och försökte vara med, men sen fick man skridskor och var man väldigt glad. Men alltså, det var ju 2-3 nummer för stora också, men det spelade ingen roll på den tiden.
Älskade du att vara på isen med ett par skridskor på fötterna redan som barn?
Ja, absolut.
Flera timmar om dagen då?
Ja, när man började gå i skolan, så var det direkt efter skolan, så sa han, det var ju grabbarna, visste precis som vi skulle träffas, och det var ju nere på plan. Och där var det liksom upplyst då, det var ju liksom på vintern, så är det ju mörkt där uppe också, så det var ju på isen hela tiden och körde på, liksom bara hade kul. Och sen när de släckte där då, så vi kanske vid 8-10 eller någonting, ja, då spelade vi landhockey.
Ni gav er inte.
Ja, men det var ju det. Man var ute hela tiden. Ända tills mamma de gångerna skrek hon från fönstret. Vi var ju rätt så nära, vet du, Mattojärvi idrottsplats som det heter. Så hon skrek och då hörde man hennes röst och en bra röst. Och då var det bara komma hem och käka. Och sen ut igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du är ju född som same. Mm-hmm. Och ni har ju en väldigt intressant historia. Mm. Och en väldigt utsatt historia.
Ja.
Berätta om din historia som same, för det tycker jag är väldigt viktigt att alla blir upplysta om samernas situation i Sverige.
Ja, absolut. Och jag är väldigt stolt att jag är same, det är helt klart. Och jag är född uppe där och varit mycket nu. Jag är född i Kiruna, men var min pappa, min och hans syskon var född där ut, rakt ut i ovanför Torneträsk. Då, typ, kan man säga, en 3-4 timmar då med båt och vad det nu var på den tiden. Så rakt i bortsen, där fanns det ingenting, utan det var väldigt hårt liv de hade och att de överlevde. Och det är klart, min farfar då som födde dem, eller och farman också, de födde ju 12 barn. Och det var ju typ 8-9 stycken som överlevde då. För det var ju sjukdomar och det fanns inga sjukhus där ute, utan det var olika saker från skogen som man använde så gott man kunde. Men samerna är ju fruktansvärt duktiga och de är fortfarande lever där uppe. Så jag åker upp nu faktiskt på torsdag. Åker upp och ska upp och fiska och med min äldsta son och barnbarnen. Så vi ska upp och träffa samerna. De är där uppe hela tiden. De är supertrevliga. Och jag kallar dem för samerna, men de lever ju som samer där uppe. Och har renar och allting ute överallt. Och jag är stolt samen, fast jag bor i Stockholm. Men det är så roligt att ha en bra nära.
Tycker de att du är otrogen?
Absolut inte. Nej, jag tror att de är mer stolt att jag är med och jag syns i media och pratar mycket om samen och verkligen försöker upplysa Sverige och vad de har gått igenom och vad de går igenom.
Och vad känner du att de går igenom nu?
Nej, men de kämpar ju på med rättigheter och allting. Jag menar, Sverige har ju varit dålig på det där. De har ju kört över samerna ända från långt tillbaks. Från andra världskriget så körde de över dem. Och det har ju varit jättemycket liksom, när de kom upp, när till exempel innan det, när länderna, när inte Sverige fanns, när länderna var Sverige, Norge, Finland, Ryssland, ja, då var det bara gränser och då bara tryckte de bort alla. De skickade bort dem, att ni ska bo där, ni ska bo där, och det spelar ingen roll om de var familjer, förstår liksom, det är fruktansvärt. De skickade några söderut, någon dit, och ni ska vara där, ni ska vara där. De fick inte ens välja var de ville bo. Och det ända från början. Och sen dess har det ju varit, kan man säga, det här med Hitler och alla med judar och samer. Och det, vi är inte rätta folket som ska finnas här i världen. Utan vi ska bara tas bort. Och jag tror för min del att hade Hitler och de tagit över, alltså kommit så långt att de kunde ta i Sverige också. De hade ju Norge. Och så då hade inte vi funnits, vi samerna.
De har ju blivit fördrivna från sina hem. De ja. Är ju fortfarande på sätt och vis fördrivna från sina hem.
Ja.
Och då pratar vi 2021.
Ja. Men ja. Nu är det ju bättre. Nu har vi ju bättre rättigheter och vi har ju lite. Det är ju bättre. Vi vet ju vad som är rätt och fel liksom. Och det är ju väldigt viktigt. Men fortfarande så syns det ju liksom i media och lite överallt. Folk vet ju inte vad vi har gått igenom. Och det ska man veta, att det är inte lätt att vara där uppe och ha renar överallt, och när folk kanske hatar en och tar ihjäl renarna, deras ja, levnadssätt.
Och levebröd.
Ja, levebröd, ja. Precis.
Men skulle du säga att de fortfarande är fördrivna?
Ja, det tycker jag väl inte att vi är kanske just nu, va? Men samtidigt så är det många som, om man säger, de bryr sig inte så mycket kanske där uppe, polisen ibland, eller jag ska inte säga att det är polisens fel, men att där uppe när renar och allting, när de skjuter renar och skadeskjuter dem och plågar dem och allt sånt där, och då gör man inte så mycket åt det. Men jag kan ju förstå också, det är svårt att bevisa vilka som gör det naturligtvis. I skogen så finns det så mycket bevis kvar när man har varit där. Men man ser ju renarna slaktade och allting sånt där och mycket sånt.
Skulle du säga att man borde ge samerna ett eget land?
Nej, det tycker jag inte. Vi är ju svenskar, naturligtvis. Vi är ju svenskar och är väldigt stolta över det. Men vi är samer och vi är födda som samer. Och då måste man respektera oss också.
Och respektera er kultur och respektera...
Ja, ja allting. Ja, språket och allting. Ja.
Kan absolut. Du prata samiska?
Nej, det kan jag inte. Jag är inte... Jag har inte varit så mycket hos samerna när jag var yngre. Men min bror var mycket öppen. Han pratade mycket, mycket bättre. Och jag kunde väl lite grann när jag var mycket hos farfar. Och där pratade vi ju lite ja, samiska och finska kan man säga.
Och var bodde din farfar?
Ja, han bodde ovanför Kiruna i en by som heter Salmi. Och där vårt namn kommer ifrån. Och sen finns det fyra små byar. Och det är på andra sidan sjön Torneträsk där uppe. Och det är riktigt kargt där uppe. Men fantastiskt vackert att få komma dit. Vilket jag ska nu på torsdag.
Sen flyttade din pappa då som är ung till Kiruna och jobbar som gruvarbetare.
Mm. Ja.
Och träffade din mamma i Kiruna.
Ja.
Och hon är inte same.
Nej, ja, hon har påbrå från samiska. Ja. Länge tillbaks. Men inte som mamma eller mormor och morfar var inte samma.
Och sen föds du i Kiruna 1951.
Mm. Ja.
Och ni är hur många syskon?
Vi tre syskon.
Tre syskon, äldre, yngre.
Jag har en storebror och Stig då. Och sen Karina som är yngsta.
Och hur dör din pappa?
Han dog i gruvan. Han dog en olycka i gruvan och... Han fastnade i ett sånt där transportband då, som då han skulle göra rent och fastna i ja, någonting fastnade han och for med och krossade tinningen. Så han dog direkt, enligt de andra som var med.
Och hur upplevde du den tiden? Förstod du att din pappa var död?
Det var svårt. Jag var 5 år och det var... Alltså man fattade inte så mycket. Jag vet att när på den tiden hade man ju kisterna hemma på gården innan man skulle begrava dem. Och folk fick komma hem och titta. Och då tyckte jag för mig att vi lekte omkring kistan. Vi tyckte, jag vet inte, man förstod nog inte riktigt ordentligt.
Din mamma blir då änka,
ja,
och har två barn.
Två barn, ja.
För sitt tredje får hon med sin andra man.
Ja.
För mig att bli ensamstående, min man dör, två små barn, upp i Norrland. Jag vet inte, jobbade din mamma på den tiden?
Nej, hon jobbade inte då.
Nej.
Nej.
Hur klarade hon sig? Hur fick hon vardagen att gå med två så små barn?
Mm. Nej, men hon sökte jobb direkt och jobbade på kafé och olika ställen som hon jobbade på. Hon var ju tvungen att jobba hela tiden. Och vi fick ju klara oss själva då. Det är klart, hon kom ju hem på kvällarna naturligtvis och tog hand om oss. Men jag vet att det första året där, så jag var ju 5 år, och då skickade hon ner mig till min mormor och morfar som man är utanför Boden, som en by som heter Mörjek. Och där var jag, så hon avlastade henne då när hon jobbade. Och brorsan, han gick i skolan, så då gick det ju bra att jobba på dagtid. Så det var bara att gilla läget.
Och hur var det att växa upp hos din mormor och morfar?
Jo, men jag var ju inte där hela tiden, utan jag var i vissa tidpunkter där, så var jag ju där. Men det var ju, jag tyckte mormor och morfar jättesnälla, och det var ju jättekul att vara där. Men det är klart, vi saknar man mamma och Kiruna och brorsan.
Och hur skulle du säga, om du får sammanfatta din barndom?
Mm.
Skulle du säga att du har haft en lycklig barndom?
Absolut. Mm. Min mamma var fantastisk och tog hand om oss. Visst, det var inte som i dagens läge att man fick nya grejer hela tiden. Jag tror vi pratade om det här om dagen, att jag kom ihåg när jag som var hockeyspelare, jag fick ett par benskydd, fick jag julklapp en gång. Och det var den enda nya saken som jag har fått någonsin. Men jag klarade mig själv. Jag var och tiggde gamla hockeyklubbar och allting sånt där. Och gamla var med nere på Matto Järvidplats. När A-laget var där, var man där och snylta och hjälpte till. Och så fick man lite grejer. Och det var så man klarade sig.
Ja, för jag tänker, hockey är en av de dyraste sporterna vi har i Sverige. Mm. Efter ridning, tror jag.
Ja, det är väldigt
dyrt. Det är ju det i stort sett. Ja. Och jag skulle precis fråga dig, hur lyckades hon köpa all utrustning?
Ja, det var väl till Sigge då. Jag fick ju ärva efter han naturligtvis. Det var ju det mycket jag fick ärva. När han hade vuxit ur dem, så fick jag de gamla grejerna naturligtvis. Och sen, som jag sa också, så fick jag från andra också. Jag var stod där och tiggde och ville ha grejer.
Din kärlek till hockey, när och var började den?
Jag tror den började då när jag fick mina första skridskor av brorsan. När han hade vuxit ur dem. För då fick jag åka skridskor jag bodde jag bodde innan där också på grund av att brorsan var där och var alltid där och alla kompisarna var där. Och så där bodde man, det var ingenting på den tiden att nu ska jag bli hockeyspelare, utan det var bara att man var där och man höll på med andra sporter också naturligtvis. Men jag spelade parallellt med handboll också ända tills jag var 15. Så
du var en riktig idrottskille helt enkelt?
Ja, kan man lugnt säga. Det var det som var roligt. Liksom, jag för min del liksom, gick i skolan och så fort man kom hem från skolan så höll man på en massa idrotter och grejer. Och det var skitkul.
Tänkte du någon gång under tiden du växte upp att jag ska bli hockeyproffs?
Ja, absolut inte. Ingen aning. Och jag hade ingen aning förrän jag kom med i juniorlandslaget, kom jag med som när jag var i Kiruna, när jag var med Kiruna AF och kom med till pucken och spelade där också. Men sen hade väl inte jag, brorsan åkte ner till Gävle 2 år och Brynäs 2 år innan mig, 68. Och 70 så åkte jag till Gävle och Brynäs. Och jag hade ingen tanke ens på det förrän de ringde och sa att nu ska du komma ner och provspela det.
Hade de sett dig då på olika matcher?
Då måste jag ha gjort det. Ja, när jag spelar juniorlandslaget så har de säkert kollat upp liksom med ledare och det och se hur jag spelade också. Tö-pucken kanske de såg den matchen, några matcher där också. Så det, säkert har de ju haft folk som har tittat på mig där uppe på något sätt.
Så man kan säga att hela din barndom präglades av hockey.
Ja,
hockey och kompisar. Ja.
Men jag har aldrig haft någon så här idoler eller någonting. Men så här efteråt så är det väl enda som jag har sagt att den jag har följt är brorsan min. Som var 3,5 år äldre. Så det han man har velat. När han gick till Brynäs, det är klart, då var man ju, wow, tänk om man fick spela med Brynäs. Ja, så helt plötsligt var man där också.
Egentligen, tänk om man fick spela med brorsan.
Ja, det också. Ja, absolut.
Det gick ju inte lika bra för honom.
Jo, men det gick bra. Det gick väldigt bra för han också. Han kom inte till han hade proffskontrakt också, men han höll på att bygga hus och allt sånt där, så han valde att stanna hemma. Men han spelade ju med Brynäs och vann 6-7 SM-guld och spelade med VM i VM med landslaget, spelade han ju jättemånga år, och sen var ju tränare för Brynäs också, så han har ju varit väldigt duktig.
Men du var lite bättre.
Ja, men det kan väl mycket det på grund av att jag var i Kanada också, spelade i landslaget också, Tre Kronor, men också där borta spelade jag 17 år i Kanada i januari.
Känner du Wayne Gretzky?
Ja, han är en jävla fin kille. Mm.
Det är det enda namnet man kan.
Ja, och han var fantastiskt duktig hockeyspelare. Klart bästa jag har sett i alla fall, och spela mot, helt klart.
Han är, skulle säga att han är världsledande?
Ja, det kan man säga.
Även absolut. Bland de här yngre?
Ja, jag tycker ingen som kan ha kommit upp i hans fotspår, om man säger, med så många mål som han gjorde där borta i NHL och assist och sånt där. Väldigt duktig.
Och ödmjuk, det är ju trevligt.
Ja, jättefin kille.
Och då tänker man här, det blir ju ändå en sån här salmingsskilda världar. Man är uppvuxen där uppe, långt upp i norr, och så tar man sig då till Brynäs, och man tar sig liksom längre ner i landet och sen vidare till världsarenan. Ja. Den resan.
Mm. Ja, det är helt otroligt egentligen. För jag hade ingen, det är många som säger, men hade du ingen liksom, ville du inte åka dit eller du blev proffs? Inte ingenting. Jag körde bara på. Och det bara helt plötsligt så var i Gävle och Brynäs, och sen var det helt plötsligt så var det någon annan spelare i Vikingarna. Det var ju liksom B-landslag, sen helt plötsligt i A-landslaget ett år senare. Och så bara helt plötsligt så var jag i Kanada och Toronto. Bara liksom pang, vad fan hände? Det var inte så här, jag hann inte med riktigt själv.
Vem köpte över dig till Kanada?
Nej, det var ju dem. Det var ju Toronto Maple Leafs som hade... De var ju på en
jul... De har scouter som åker.
Ja, men då var det inga scouter som var. Inte? Så den första scouten var faktiskt Jerry McNamara, heter han. Som kom och följde med ett lag som var på en julturnering i Gävle. Och då följde han med där, och då såg han mig där spela mot det här kanadensiska laget. Och där frågade han om jag ville åka över.
Och fick du väldigt mycket pengar då också?
Ja, det fick jag väl på grund av att här hemma var vi amatörer. Och då tjänade vi inga pengar, ingenting hade vi. Så, och där fick jag mitt första år, vilket är ingenting idag, men jag hade $85,000 mitt första år.
Herregud.
Och det var ju jättemycket pengar.
Det här är det här på 70-talet då?
Det var 1973.
Ja, så du helt plötsligt kände du dig asförmögen.
Ja, det var ju helt fantastiskt. Jag menar, att spela liksom, det hockey älskar jag, och det var det jag ville göra liksom. Det var ju min... Och så helt plötsligt får man tjäna pengar på det också. Det var ju
vad gjorde sjukt. Du för den checken då?
Ja, den checken jag såg den. Egentligen skulle jag ha tagit ett kort på den också när man såg det. För jag var så, wow. Så, för det var, man fick ju
månadsvis.
Ja, nej, jag köpte inget speciellt eller någonting sånt där. Utan jag gick in, lämnade in av banken bara. Satt in på kontot.
Har du känt att du har behövt hjälpa din mamma efter alla år?
Ja, absolut. Ja, men det måste man ju göra, och det har jag gjort också. Men det är klart, det var inte lätt för henne heller när man åkte över och var borta i 17 år nästan. Jag kom hem på sommaren och träffade henne naturligtvis. Och sen kom hon över några gånger också. Men det var ju, hon grät många gånger i telefon, det kan man lugnt säga. Ja, men hon var ju fantastiskt duktig och tagit hand om oss på alla sätt och vis. Men vi kan ju inte klaga en sekund, visst. Och det är inte lätt när det händer så där, och bara sorgen över att tappa sin man också, bara högst flux. Det kan inte ha varit lätt. Och sen har två småttiga också.
Men känner du att hon har en stolthet i att ta emot?
Jo, men absolut. Men hon är ju väldigt stolt liksom över oss, att vi har varit duktiga i hockeyn och allting sådär. Hon är ju jättestolt och över det naturligtvis. Det hon ju.
Kunde du känna, eller var du för ung för att förstå hur dåligt hon mådde när din pappa gick bort?
Ja, det var för ung. Jag var 5 år, jag hade nog ingenting liksom.
Och din äldre bror?
Ja, men han var ju 3,5 år äldre, så han var ju, han var ju 9 år då någonting.
Han förstod
ju. Ja, när vi pratade någon gång om det, vi har inte pratat så mycket om det egentligen, men han förstod ju mer vad som hade hänt då naturligtvis.
Kommer du ihåg, har du några bilder av din pappa i huvudet?
Ja, det är såna här grejer som att, jo, det är klart jag har bilder på avan liksom, men det är bilder som man har fått se när man har blivit äldre. Alltså, och mamma berättade och allt sånt där. Det är det man har kvar. Jag har inte så mycket kvar. Nej, jag hade ett tag, jag var på en resa på en vecka och Möt mig själv heter den. Och där så träffade jag faktiskt, då hade jag förträngt min pappa. Han sa, jag hade aldrig fått någon kram av min pappa, sa jag då liksom. Och där så fick jag fram det, att jag såg faktiskt att han kramade mig. Och det var fantastiskt roligt. Det är konstigt hur man kan fastna och säga liksom att, nej men, om man hade förstått det så hade man ju förstått, när klart han har kramat mig. Han fanns ju där för mig i 5 år. Men ändå så hade jag förträngt det och sagt att han inte gjort det. Men då såg jag faktiskt att han fick fram
det.
Ja, det var vissa grejer som den här, när vi var där en vecka, så fick man möta sig själv och ta bort alla dåliga saker som man har förträngt och allt sånt där, som man mådde bättre. Och det var riktigt bra för mig. Jag har gått igenom en hård skola, man har alltid fått lära sig att man ska inte gråta, man ska inte liksom vara svag och allt sånt där. Och det har jag förträngt, men där grät jag som fan en hel vecka. Och där fick jag ut liksom mycket sånt som jag hade inom mig som inte var så kanske så bra.
Och vad var det du tyckte hade varit jobbigt då?
Nej, jag tyckte själv att det inte hade varit så jobbigt liksom egentligen. Men det kom fram mycket skit.
Under upp, från uppväxten?
Ja, mycket skit som hade hänt liksom och sånt där kom fram. Och det var bra för mig.
Sen träffade ju din mamma en ny man i sitt liv.
Ja.
Och hur är det då att det staplar in en ny man?
Nej, men det var nog bra, fast vi bodde i en adress där. Och det här, den mannen som kom in, det var min farbror. Så det var min pappas bror som kom in. Och så köpte vi ett hus som var ännu närmare vår Mattjärvidplats. Det var ännu bättre för oss att spela hockey och vara där. Så det var bara till det positiva.
Och de får en dotter?
Ja.
Så hon är rätt lik er då?
Ja, absolut. Hon är på Salmings sida. Ja.
Det, på tal om det här med farbror och så vidare, så det gör man ju mycket i våra länder.
Ja.
Min faster, hon var gift med en man. Och så dog han, hon hade 5 barn ihop med honom.
Oj.
Och då gifte hon sig med hans bror och får ytterligare om det är 5 barn.
Ja.
6 med den första och 5 med den andra. Och så har en kusin vars man också dog, och hon gifte sig också med brodern.
Aha.
För då är det här att man, ja, men då ska han hjälpa sin, ja, bror och han ska hjälpa sin bror och hålla ihop familjen.
Ja, jag förstår.
Fanns det någon sån tanke där?
Det kan det nog vara kanske också, att bröderna kom in och försökte hjälpa mamma också. Det var det absolut, för hon behövde ju hjälp naturligtvis, mycket med olika saker kanske också. Så. Men det egentligen så kommer inte jag riktigt ihåg det, men jag tror säkert att så var det inom familjen, och min farfar också såg nog till att hon fick hjälp. Absolut.
Men det har inte, ni har tyckt att det varit helt okej, och ni har älskat er farbror jättemycket.
Jo, men det är klart vi hade våra vet du, slagsmål, tänkte jag, duster. Men visst var det, han kom från den hårda skolan, vilket vi har gjort också. Den hårda skolan, det var att man ska inte gnälla, man ska inte gråta, det ska bara gilla läge. Och för de som kommer från den byn, så var det hårda. Det var ingenting att man skulle gråta för någonting, utan den var man tvungen att jobba och se till att få mat på bordet, annars dog man. Och det var... Och den hårda skolan tog han med sig lite grann till oss också, att vi skulle. Och det har väl lite grann med uppfostran också, men ibland var han väl lite för hård.
Fick ni stryk?
Nej, ingenting, utan nej, inget sånt inte. Men han var hård som tusan och med olika saker.
Och din mamma sa aldrig ifrån då?
Ja, men det gjorde hon säkert, men min bror... Det var mycket, jag klarade mig kanske mest undan, men min bror var ju liksom äldre, 3,5 år äldre, och började komma upp i, vad kan man säga, 15, 16, 17 års åldern och ville bestämma själv också. Det var väl lite hårda ord som sades där, men jag klarade mig väl undan. Jag var mer som höll mig undan. Jag sa inte så mycket. Jag höll mig undan. Och Stigge var svarta fåret, kan man säga. Han sa ifrån. Och det gjorde han alltid gjort ända sedan han var i 10-årsåldern också.
Så du har på ett sätt sett upp till brorsan?
Ja, det har jag gjort hela tiden. Det har varit min idol. Ja, kan man säga.
Och hur är relationen med er syster?
Det är bra. Vi hörs av på telefon, men inte så att vi ses varje dag, nej. Nej, det gör vi inte.
Hon bor också i Stockholm?
Nej, hon bor i Åre. Och brorsan min bor i Gävle. Mm, han bor kvar i Gävle.
Han bor kvar där och spelar hockey.
Ja, det är ingen hockey för han nu.
Och vad tycker du är den största kulturkrocken när du kommer till Kanada?
Den var inte så stor egentligen. Det var det språket. Men när vi, som jag sa, när man i Kiruna där, så det var sporten som gör, och så skolan, så var man inte så där hundra på, vilket jag tror säkert många barn är. Och jag sa, när vi hade engelska och sånt, så sa vad fan, jag behöver inte engelska, vad ska jag med det till? Så jag åt mig själv. Men när jag satt på planen över till Kanada, och då sa jag, men varför försökte jag inte, varför läste jag inte engelska? Men det gick bra ändå. De var jättesnälla där när vi kom med i laget. Jag och Inge Hammarström som följde med också. Vi hade fantastiskt. De tog hand om oss så bra och lärde oss engelska hit och dit. Och när man var ute på restauranger och allting. Så de var fantastiskt fina.
Hur länge stannade du i Toronto?
I 17 år.
17 år? Mm. Kan du, när du slutar sen, hur är den känslan?
Ja, men det
när
var,
man ska
det var,
lämna ett helt liv bakom sig.
Ja, det är sant. Men då känner man ju också att nu kanske det är dags att sluta. Det var väl så också, jag kände att nu räcker det. För det hade gått igenom så mycket. Och så. Sen var det dags också, eller dags, vi kom på att vi skulle flytta hem. Och våra barn var inte så glada över det naturligtvis. För de var ju kanadensare och pratade engelska bara. Så det var väl lite tufft för dem två. Teresa och Anders.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När träffade du barnens mamma Margitta första gången?
Det var 1972 i Gävle då, som jag träffade henne. Och sen var vi ihop då ett år ungefär innan vi skulle åka över till Kanada för första gången. Och då, det var lite roligt, så då sa jag, så jag vill ha med min flickvän. Så hon får se hur det är där borta också, så hon kan avgöra om hon vill följa med eller inte. Och då sa de, nej men vad fan, Kanada var lite gammalmodiga i alla, många sätt och så här. Och de tyckte väl liksom att, ska man gå över det, då ska man vara gift eller något sånt. Och det var ju inte vi. Vi bodde ju bara ihop. Så då... Nej, så då till slut så fick hon fylla med. Men då kallade de henne i tidningarna för tolk. Att hon var, hjälpte mig med engelska.
Är det så?
Ja, det stod så.
Gud vad roligt.
Ja.
Och när gifte ni er då sen?
Ja, det är också det där med försäkringar och allt sånt. När vi kom dit bort då med, alltså för mig så var det inga problem, för jag hade jobb och får stanna kvar. Men eftersom vi inte var gifta så var hon tvungen att få visum varenda år. Så efter ett år så sa vi, och plus att hon har varit med barn också. Och då sa vi så här att nu gifter vi oss. Så vi gifte oss egentligen på grund av det. För då var det inte, liksom, det var inte så populärt att vara gift. Gifta sig så mycket, utan man bodde ihop och allt sånt där. Men i Kanada, där det var ju de spelarfruarna och allt sånt, de kunde inte fatta att vi bodde ihop och inte var gift. Så vi sa, det är väl lika bra nu när hon varit med barn så att vi gifte oss. Så det gifte oss första sommaren när vi kom hem.
Du måste ha varit väldigt kär också.
Ja, absolut.
Och ni skaffar ju två barn och lever i Kanada.
Ja, men hur? Och lever i Kanada. Yes.
Och hur anpassar hon sig till fru Salming-livet då där borta?
Jo, men det gjorde hon. Men hon visste ju vad som gällde. Liksom. Hon hade ju varit där ett år också. Så vi visste ju, vi köpte ett hus också i samma veva. Och så vi hade ett hus där. Sen flyttade vi närmare stan också. Då, och köpte ett ännu finare hus som hon fick vara med och fixa till. Och allt sånt där. Så det var gammalt.
Jag tänker ändå så här, man kommer till Kanada, helt plötsligt så är du på en världsscen. Det är ju galet med hockeyn där också. Mm-hmm. Jag vet ju hur stor sporten är där borta. Och alla tjejer som ropar ditt namn från läktaren. Det var aldrig så att du kände, oj, jag kan skifta mig för tidigt. Tänk alla de här söta flickorna som man har kunnat tänka sig dejta.
Nej, absolut inte. Nej, fast jag hade henne och mina två barn också. Vi fick ju barn efter ett år också. Så det var så mycket med familjelivet. Och plus alla andra också hade familjer också. Så det var vi har en stor familj allihop. Så det var det som var så roligt.
Och sen började du tjäna pengar. Kände du någon gång att under de här åren som du blev liksom ännu duktigare och ännu kändare och ännu mer rik. Kunde du ibland tappa fotfästet?
Nej, men jag tror inte det. Jag var rätt så inte försiktig kan man väl säga, men jag satt undan pengar. Så jag gjorde, det var inte så att jag köpte båtar hit och dit och sådär. Så utan jag var mera, vi satt undan pengar, men visst, vi köpte ett nytt hus och renoverade totalt. Det är klart, det kostade väl någon krona, men det var ju där vi bodde i 14 år också. Med barnen, så det var jag väldigt stolt över. Och, så det, nej, jag tror inte jag haft några problem med det.
Och hur är det har varit att spela i landslaget? För du har ju ändå varit med i 46 landskamper med Tre Kronor.
Ja.
Och hur har det varit att vara då svensk samtidigt som man tillhör en klubb i Kanada?
Nej, men det är inte så konstigt egentligen. Utan så är det ju nu också. Så spelar man i Tre Kronor eller landslaget då när det är turneringar och allt sånt. Och på den tiden så blev det ju också Canada Cup. Och då spelar man ju innan träningslägena började, vilket var jättebra. Så det var ju fantastiskt roligt då. Och då spelade jag alla bästa lagen också. Nu till VM så kan man ju inte få hela bästa laget på grund av att NHL spelar ju hela tiden. Så det var otroligt roliga resor vi hade där.
Och hur var det att ställa upp i Tre Kronor och möta Kanada?
Det var alltid roligt. Kanada är ju alltid liksom...
Sorry, jag slog ut några tänder på dig, min lilla lagkamrat från Kanada.
Ja, men det var, man kan säga det, på 70-talet så var det grymt hårt där borta. Det var rått alltså. Och liksom för allting de gjorde, till exempel spearing, alltså, det fick de 2 minuter. Idag så är man avstängd och får böter och allting. De är stenhårda idag. Plus att om domarna skulle missa någonting, så har de, tittar de på videon efteråt och kollar upp allting. Om någon gör någonting dumt så kan man få det i efterhand.
Tycker du att det är bra eller dåligt?
Nej, bra. Jättebra.
Det var för hårt.
Ja, men 70-talet när vi hade, det var så jäkla rått. Alltså, de kunde göra vad som helst. Och det var slagsmål och det var brawls. Brawls var ju 40 man på isen och slogs 20 man på varsin sida. Och slogs.
Var du med i sådana fighter?
Ja, jag var ju tvungen. Det var inte så att vi fick lära oss det, men det var bara att hoppa in och köra.
Det var bara att puckla på utan att veta varför man skulle göra det.
Nej, men man kämpar ju för varandra. Vi var ju 20 stycken och kom någon i liksom blev nedslagen och någon annan. Så det var inte så att de höll igen och så ramlade någon ner på isen, så stod de och slog ändå. Fast han var medvetslös och då var man ju tvungen att hjälpa till och då var man ju överallt. Så ibland var vi 4-5 stycken i en hög som slogs överallt, så man fick ju sina riktiga pärlor ibland.
Är det någon som har dött utav det här?
Nej, inte kanske slagsmålen har de klarat sig från, men många fula med klubbor och sånt så har ju hänt. Ja. Men inte så mycket ändå. Men...
Vad skulle du säga är ditt bästa minne från Kanada?
Ja, men det är ju, man säger laget som jag spelar med, Toronto Maple Leafs, det är en av de original 6 från början. Det var 6 lag då. Och sån, alltså hela den staden, alltså de är helt galna, och Kanada. Helt galen i hockey. Och det var så roligt att få spela det. Och det visste man inte från början. Men jag hade ju tur att få komma dit och fick spela i samma lag i 16 år. Och det hände inte ofta att man får vara så länge i ett lag också. Så jag var det blev, man säger, man var kär i allihop. Det. Vi var som en stor familj hela, allihop. Både de som jobbade där och materialare och allting. Det var riktigt fint.
Hur är det om du kommer tillbaka idag?
Ja, likadant. De tar hand om mig så i 200. Liksom. Att, jag ringer bara och säger att jag kommer dit och ska tänkte gå på hockey eller göra något sånt där. Ja, det är bara att komma. Så de tar upp mig med stora famnen.
Säger de då, här sitter Börje Salming i...
Nej, men lite är det så. Så när jag är på matchen också så blir det så att jag får ställa mig upp och visa upp. Och så säger de att Börje Salming är här och allt sånt där. Och sen blir jag intervjuad naturligtvis också och sånt där. Och det är ju inte bara för mig också, men för fansens skull också. Att de får vara med och så gör de för alla. De tar verkligen hand om de som har spelat det.
Och hur var det att spela mot Wayne Gretzky då?
Jo, men det var roligt. Visst var det, var man lärde sig hur man skulle hantera han, och det var många, det var några år där så jag var tvungen och så det var tvungen att spela. Jag spelade mot han varenda byte. Jag var tvungen att vara ute då, för det var tränaren sa du ska spela mot han hela tiden. Och jag visste ungefär hur man skulle ta han. Och det visste han också, det har vi pratat om efteråt också. Det var
lite
roligt.
Hur skulle man ta honom då?
Man var tvungen att vara nära. Liksom, han var väldigt duktig med pucken. Han kunde göra mål och allting.
Och dribbla.
Ja, dribbla och hålla i. Och så, till exempel om man rusar på honom, man ska ta honom. Då spelar han bara upp honom, så var det någon annan som gjorde mål istället. Så man var tvungen väldigt... Liksom, det där jag lärde mig, att jag tog honom högt upp. Alltid.
Och mer mot så, mitten så att han inte kom för nära målet.
Ja, precis. Det är lite svårt att förklara det.
Men jag förstod ju. Ja. Ser, jag är inte helt bort i huvudet. Nej, men jag fattar det. Innan han började spöka så stoppade du honom.
Ja, sa jag.
Så ni kunde skratta. Och hur skulle han ta dig då, sa han?
Jo, ja, men det var lite roligt faktiskt. Det var så här att... Det finns en regel där borta. Alltså när man spelar på hemmaplan till exempel. När Edmonton som han spelar i det. Då har de sista byten, man säger. Då man sätter upp handen, då får inte vi byta några fler. Då måste vi sitta kvar. Alltså det är de som är på isen, måste vara på isen. Och då har de sista byten. Och eftersom jag skulle vara ute på isen med han hela tiden. Ja, och då var jag tvungen att vara väldigt smart och försöka hoppa ut på isen. Och sen kanske hoppa tillbaka igen. Och det var en gång när vi satt på sargen. Och så hoppade han ut igen. Och så hoppade han tillbaks. Och så gjorde vi några gånger. Och så satt jag på sargen bara och så tittade på honom. När ska han hoppa ut nu? Då kom handen upp. Så här på domaren. Och då fick inte jag hoppa ut på isen. För vi spelade i Edmonton. Och då hoppade han ut och så sa han. Sorry, Börje. Ja, men Hall of Fame är ni. Ja. Ja, och det var ju jävligt roligt. För det visste jag. När man spelar Kanada borta så är det ju deras dröm. Allas dröm att få komma med i Hockey Hall of Fame. Ja, och det var ju första jag kom med. Och sen var tröjan upp. Oj, förlåt. Sen var ju tröjan upp hängde i taket. Ja, och det var ju också väldigt så. Den hänger där fortfarande.
Vilket år var det?
Oh, det var nog 2006. Nej, vad fan var det nu? Ja, jag kommer inte ihåg åren. Men när det var nu. Men det är olika år, men sen också det har ju blivit så många, sen också vart det, att det blev statyer där borta, så vi är ju bara 10 som är statyer där borta av, tänkte de har varit funnits i 100 år, så många som har spelat där och jag är en av 10 statyer, en samepojke har fått komma över och jag är staty där, jag är väldigt stolt över.
Var i Toronto?
Toronto, utanför hallen.
Det är helt otroligt. Mm-hmm. Om folk ser det idag där utanför ishockeyhallen där vid den här statyn, blir folk galna då?
Ja, de vill ha bilder och allting, så de är helt galen. Och jag tror det är därför
att... Så om man vill ha en boost så sticker du dit då?
Ja, jag åker över. Nu har jag inte varit på coronatiden, men annars åker jag över en eller två gånger. Ja, och hälsa på och lite sånt och jobba lite grann också.
Det blir bostad.
Ja, men det, visst är det så naturligtvis. Men det är ju så att de är så duktiga där borta att ta hand om och eftersom jag, som jag sa, man har tröjan upphängd, man är med i Hockey Hall of Fame, så de kan inte missa en. Och så är man staty där utanför. Då vet de, ja men det är ju, ja, Börje Salming, det fattar de.
Det blev ju 2008, så 2008 så röstades du fram till topp 6 från de senaste 100 åren på en gala i Quebec. Mm. Berätta om det.
Ja, men det är ju helt fantastiskt. Och de ville ju att jag skulle komma över och fick hämta priser där också. Jag tyckte, vad fan är det för någonting, sa jag till mig själv. Jag tänkte, det räcker nu, jag orkar inte. Men sen var det någon som sa åt mig, min familj, sa, men är du dum i huvudet? Tänk efter. Du måste ju åka över och hämta det där priset. Det är ju bara, det är finaste du kan få ta. Och då åkte jag över. Jag fattade ju då också att det här var 6 stycken. Och det var ju Gretzky var en av, och så var det 3 ryssar. Och så. Alltså det var ju helt sjukt liksom att få vara med där på 100 år och vara bland de 6 bästa. Och bli framvisad. Det är inte så pjåkigt.
Och det var en gala med publik och hej.
Nej, det var inte så stor grej egentligen. Utan det var ju egentligen liksom, det var ju internationella hockeyförbundet som röstade fram det här genom alla åren. Så visst är man stolt över det.
Har du aldrig fått någonting på idrottsgalan i Sverige?
Jo, det var ju så här. Det här tror säkert folk att jag är dum i huvudet. Vilket kanske jag tycker lite grann själv också. Att de har ju ett hederspris varje år. Att när de kommer in, som Ingemar Stenmark och alla de här stora har fått det. Och jag skulle få det också, men jag tyckte så här, nu räcker det. Så jag behöver inte ha någon mer pris, det räcker vad jag har fått. Jag orkar inte stå där och hålla tal.
Och det är väldigt otacksamt.
Ja, men jag vet. Men det är inte det. Jag är inte det. Utan jag var väldigt stolt över det. Men jag har väl haft lite problem för att jag ska stå och hålla tal och sånt. Och det har inte gillat. Och visst, jag har gjort det där borta när jag var i Kanada, alla de här, när jag fått där, de har ju fått stå och hålla tal och grejer, så det har inte varit något problem egentligen. Men det kanske var någon grej lite grann. Ja.
Och sen du kom tillbaka till Sverige med dina barn.
Mm.
Och sen skiljer du dig.
Ja.
Varför gör du det?
Ja, det vi, om man säger så här, efter 7. Vi hade väl lite problem ett tag där efter 7 år och lite grann, men vi tillbaks igen och det var funkat jättebra. Men sen på vägen hem, när vi kom hem, så var det inte som vi hade tänkt oss kanske hemma. Eller rättare sagt, hon tyckte inte det. För när jag kom hem så hade jag mycket att göra, det varit mycket rabalder när jag var hemma. Jag slutade inte spela hockey, jag spelade med AIK 3 år. Och jag var mycket ute med, vi tog hem en öl som jag, hade release på, var ute på sådana olika ställen och så här, och det hade inte hon tänkt, hon hade tänkt sig att vi skulle vara hemma, så det varit mycket bråk om det och sånt, och ja, så, och det var väl lite grann kanske mitt fel också. Jag skulle väl kunna ha varit med mer hemma, men det var ju som vi tog, jag tog den, vet du, den här saken att jag skulle spela hockey 3 år till, eller 1 år i taget då, så var det 3 år, men det var ju tråkigt.
Kan du ångra dig idag?
Nej, det är ingenting att ångra sig över. Utan visst, om man börjar tänka efter, så var det väl tråkigt så på den vägen. Och det var ju det, det blev ju så. Jag träffade ju en annan också. Ja, på den vägen var det också.
Så under tiden ni var gifta?
Ja, det var sista året. Där, så, i och med att vi hade sådana problem och så var det, vi bråkade som tusan. Och var
det Katarina du träffade då?
Ja.
Som är mamman då till dina 2 yngre barn.
Ja, stämmer bra.
Och hur länge höll ni ihop?
Vi höll ihop i 10 år.
Och varför tog det slut då?
Ja, det tog slut.
Du var hemma för mycket?
Ja, kanske det. Nej, men det var som det gör ibland. Det är bra och sen börjar det bli dåligt och man blir irriterad på varandra och man, ja. Det är många olika saker, men det är svårt att förklara exakt. Men det var ju när det förslut, så där var det rätt så, jag vet inte, det var rätt så skönt då, för att det behövde lite lugn och ro.
Man växte ifrån varandra helt.
Ja, så vi bodde ihop också fortfarande, fast vi hade inte varit ihop för barnens skull. Men sen då så flyttade hon då i ett eget hus och så hade jag kvar mitt hus här i Vaxholm. Ja. Och under tiden då så träffar jag på, vet du, Pia då, som är min nuvarande fru.
Så du har lite grann hoppat från kvinna till kvinna. Ja, du har aldrig riktigt varit ensam.
Nej, det är sant. Men efter Katarina så var det ett halvår där som inte jag hade någon. Utan det var bara...
Det måste ha känts jättejobbigt.
Ja, men det var inte så jobbigt ändå. Jag var ute, man hade kompisar och man var ute och hade lite roligt också samtidigt. Så det var inte så...
Och hur känner du nu då? Har du kommit hem?
Ja, det har jag. Absolut nu.
Så Pia och du, ni...
Ja.
It's forever.
Ja. Och det får vi hoppas på.
Och hur länge har ni varit ihop nu?
Vi har varit ihop i 15 år.
Wow. Och du tänkte aldrig att du ville skaffa barn med Pia?
Jo, vi har pratat om det och det var lite grann ett tag där och sen var det inte. Men hon är utbildad och utbildar sig till polis och hon jobbar inom polisen nu, så det blir lite kärvt att ha småbarn nu kanske också. Men nu är hon ju 53 år så jag tror inte hon ska ha någon barn.
Sen hade ju hon barn sedan tidigare.
Ja, så vi är rätt så nöjda.
Hade man inte haft det så kanske man...
Ja, det är klart. Det hade roligt. En annan
och fem. Hur funkar exfruarna och fyra barn och nya frun med varandra?
Nej, men det är som jag sa, när barnbarnen fyller år, det är då vi samlas och det är då vi tillsammans. Det är de, och det funkar bra. Ja.
Det är inte så att nu hoppar vi på att börja här.
Nej, men det är väl inte så att man nu ska vi samlas och vara ihop överallt och när som helst och sådär. Utan alla har ju sitt. Men sen när det födelsedagar och sånt, då blir det att vi är tillsammans.
Och alla funkar. Förlåt att jag avbröt, men alla barnen har en bra relation.
Ja. Oh ja.
Så det är ju det viktigaste, tänker jag.
Det är jättebra. Ja.
Har du kommit ifrån hockeyn lite grann?
Ja, lite grann. Jag tittar inte så mycket på hockeyn egentligen. Jag är idrottsälskare. Jag tittar mycket på idrott och allt sånt, som nu VM i EM. Så länge Sverige var kvar, då var det väldigt roligt.
Tycker du att hockeyn har utvecklats de senaste 20 åren?
Absolut, det har det blivit. Nu är det mycket mer hockey där borta i Kanada också. Och det är ju för att de har fått Europa över där och så det har blivit mera hockey.
Det blir för inte så mycket slagsmål.
Nej, precis. Det är inte så mycket slagsmål och fult. Men det är också att de har blivit mycket hårdare straff också. Så det har blivit lite bättre.
Har du hängt någonting med Forsberg och Sundin och...
Ja, ibland så hänger vi. Men inte så ofta. Alla har sitt också. Fotbollen bor ju i Schweiz. Ja, sådär. Så, men vi ses ju ibland.
Har du spelat med någon av dem? Det är svårt för mig att komma ihåg. Så här, man tänker årtionden. Men...
Nej, fotbollen har jag inte spelat med. Bara i gubbhockey.
Skoj
i
sammanhang.
Ja, skoj i sammanhang. Men Sudden spelar vi i... Var det Canada Cup och någonting vi spelar ihop? Jag tror det.
För han var ju också väldigt, väldigt, väldigt duktig.
Ja, jätteduktig. Han spelade ju också i Toronto. Spelade många år och var superduktig. Alla svenskarna som har varit där borta, men de har varit grymma i varenda lag som de har varit med. Så vi är väldigt duktiga. Vårt litet land, men vi är väldigt duktiga.
Jag pratade faktiskt med... Vem var det jag pratade med om hur duktiga svenskarna är? De är innovativa, de är duktiga. Sen har vi den här jantelagen, där vi säger... Som säger att man inte är bättre än någon annan. Men vi har ju väldigt många individualister i Sverige. Inte det hänger liksom inte ihop med den här jantelagen.
Ja, jag vet att jantelagen är att man är bara för sig själv. Men i botten så är ju att i Sverige lär vi oss, liksom, eller har vi från början att vi är ett lag. Och vi vinner och förlorar tillsammans. Men sen är det, i laget finns det sådana som man måste släppa som är duktiga, för annars blir de inte bra för laget. Så sådana måste man ju ha också, plus och naturligtvis den spelaren kommer ju inte undan om man inte jobbar för laget, utan det är väldigt viktigt. Vi i Sverige, vi är verkligen ödmjuka här, och jag tycker det är jävligt viktigt att man är ödmjuk och liksom ser fram emot, liksom ser de andra också, fast man liksom kämpar emot dem och till varje pris. Men när slutsignalen går och klart, så kan man krama varandra och säga tack för en bra match. Det är viktigt, tror jag, och att man lär sig det. Det har vi fått lära oss som svenskar, tror jag, är väldigt viktigt att vi tar hand om varandra. Och det är ju senare i livet också, att det är väldigt viktigt att vi har fått lära oss det, för att man som jag, för att jag har varit jättebra hockeyspelare där borta och alla älskar mig där borta, så är inte jag bättre än någon annan. Det spelar ingen roll om det är uteliggande. Han hamnade där på sitt sätt, och varför han hamnade där vet jag inte, men jag är inte bättre än den.
Och det är man ju inte.
Nej, och jag kan vara stolt över vad man har gjort, men jag är inte bättre än någon annan.
Det har du rätt i. Det är en trevlig inställning, tycker jag. Återigen, sympatisk inställning. Du jobbar ju nu med att, du spelar inte så mycket hockey, du säljer väldigt mycket Salming. Det är Salming av allting, tycker jag. Det är Salming skor, det är Salming paddel, det är Salming underkläder. Vad finns inte med Salming-trycket på, tänkte jag
säga. Ja, det vet jag inte. Det finns väldigt mycket att göra om man nu vill. Va? Men vi har väl satsat på det vi gör nu med indoor och outdoor. Både running och teamwear och allting. Så vi har ju, som du sa, paddel och squash. Och vi har ju allting från topp till tå. Och sen lagsporterna, handboll, innebandy, allting så här. Så,
hur länge har ni funnits?
Vi har funnits sedan 1991.
Och hur kom du in på den banan?
Ja, det var lite grann när jag kom hem så tänkte jag, vad ska jag göra för någonting när jag slutar? Och det var lite grann där borta också. Jag kan alltså vara och titta mycket i butiker. Jag ville göra kläder för jag tyckte de var lite efter där i Kanada på med kläder och sånt där. Så sen när vi kom hem så var det, hamnade jag på ett bananskal bara grömmade. Det var ett annat företag som ringde och sa att vi ville göra Salming-kalsonger. Och det, på den vägen är det. Och det startade vi 91. Och jag sa först, varför? Jo, därför sa de. Och så, ja, men sen så hade vi ett möte och så till slut så körde vi. Och sen, ja.
Du har ju sålt av en del av ditt företag idag.
Mm.
Vad beror det på?
Nej, men jag tyckte när jag fyllde 65 så hade jag hållit på 28 år. Och så tänkte jag, nej men nu måste jag kanske göra någonting annat. Och ta hem lite grann också. Man vet aldrig vad som händer i framtiden och så tänkte jag. Och så, jag är fortfarande delägare och så vi ska ha ett möte nu bara idag. Ska vi käka middag med mina kollegor här så. Så nej, men det är roligt, väldigt roligt att ha vårat varumärke och det är ju mitt namn som är på där också, så det är klart jag är stolt över det.
Nu när du är då lite i övre medelåldern, vad ska du göra med pengarna?
Nej, men jag har ju som jag sa när jag sålde...
Köper du något fint till Pia ibland?
Ja, absolut. Nej, men vi, det är klart, nej, vi lever bra och försöker, men visst är det roligt att få ge bort till sin äkta hälft och sina barn också och barnbarn. Det är... Jag kan väl säga så här att jag investerar mycket av de här pengarna i bra grejer, säkra och lite, kanske lite så här roliga grejer också som kanske, man vet aldrig vad som kan hända. Men det har jag gjort också till mina barn och barnbarn också för att jag tycker det är roligt att få ge dem en framtid också.
Och hur kom det sig att du skrev en bok? Blodsättaket.
Ja, det är så sant. Nej, men det var väl bara när jag kom hem så blev det så att det var någon som ringde och frågade, vill skriva en bok om ditt liv? Ja. Och då tyckte jag, det kanske var, men först så sa jag, hur fan ska jag komma ihåg någonting? För det tänkte jag, kommer inte ihåg någonting. Men sen hade jag, som tur var, så hade jag svarat mycket urklipp och sånt som man la i en låda. Både bortifrån och i Sverige och mamma hade gjort också lite grann. Och där började jag läsa och då började jag komma ihåg massa saker. Och det, så kom boken till. Men sen har vi ju, det är ju tre böcker. Så, Blod, svett och hockey och sen är det King heter andra boken. Och den andra heter Legend. Så det är tre böcker.
Du bara, nu är jag legend. Det är nummer tre.
Ja, det är inte jag som har kommit på med legender, utan
det
är journalisterna som har hittat på det, tror jag.
Och allting handlar ju om ditt liv och din resa.
Ja, det är det. Och nu också, om jag får se något lite spännande också, det är att jag kommer bli film också. Nu. Som man börjar nu och börjar filma nu, så... Det är nästa år så kommer det ut en serie på en 4-6 olika episoder. Så får vi se hur det ser ut.
Om ditt liv?
Om mitt liv, ja.
Det måste finnas med till drama.
Alltså det är ingen dokumentär, utan det är en riktig film. Det kommer en riktig film alltså.
En serie om dig? Ja, är du med i serien?
Nej, jag är inte med själv. Utan
så det är någon som spelar dig?
Walter Skarsgård ska spela mig där.
Det är klart, då han får träffa dig för att då ska han börja prata som du.
Ja, han tränar för fullt nu. Han ska ju, liksom, ja. Han ska ju åka skridskor också. Det är hockey och allt möjligt. Så
att man inte bara är in en stuntman då?
Nej, det tror jag inte.
Det är en Forsberg eller någon. Och då ser du fram emot den såklart?
Ja, naturligtvis. Det kommer bli spännande. Jag kommer också vara med mycket och
regissera.
Ja, och speciellt när vi är på is också, när Walter och hur jag betedde mig, hur jag gjorde och allt som möjligt. Liksom från rämma skridskorna till satt på med grejen och allting.
Men jag fattar att den röda tråden är ishockeyn. Men det måste ju finnas lite det måste finnas bråk och det måste hända grejer också.
Ja, och det kom, och det var där borta. Det hände så mycket. Och jag har väl, varför intressant kanske också är för att jag har varit så speciell. Jag har inte varit som alla andra, utan jag har kört mitt eget race lite grann, lite annorlunda. Alltså, det är svårt att förklara det, men det har varit så annorlunda. Och det är väl det som jag har gjort, kickat till mig själv, för att jag kunde inte vara som alla andra. Utan...
Och hur ser ditt liv ut om 5 år, tror du?
Jag hoppas jag får hålla på och träna och hålla igång och se till att kroppen mår bra. Man har sina små skavanker som alla har. Det spelar ingen roll vad man har gjort, om man skavanker eller man börjar bli äldre. Den kroppen tar ju slut en vacker dag. Men man kan alltid hålla igång den och se till att man mår bra. Och just nu så känns det jättebra. Och skönt att träna och få den här känslan efter man har kommit ut och tränat, man känner för kroppen. Och inte bara kroppen, men huvudet också, att fan, idag gjorde jag någonting bra. Och så tittar man sig i spegeln också, lite så här, blir man lite och tittar, fan, det där är lite kraftig.
Tack för att du kom hit.
Ja, tack så mycket.
Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.